السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأهلا وسهلا till ännu en lektion i denna serie Sahih, Tahrib och Tarhib, och det här är den andra delen i kapitlet om sunnabönen. Och jag tänkte börja med att kolla era kunskaper. Vi talade förra lektionen om belöningen, dygden, förträffligheten av att be sunnabönen. Vem av oss kan nämna någon nytta med att be sunnabönen som vi tog upp i förra lektionen? Nyttor med att be sunnabönen? Sunna böner före fajr är bättre än hela dunja och allt som finns på den. Och där sa vi, det faller in under generellt att vissa specifika sunna böner har en specifika belöning. Det är en av nyttorna, att det finns stor belöning i att be sina sunna böner. Någonting mer?
Sunna böner kompletterar till korta kommande av obligatoriska.
Sent. Sunna böner kompletterar de förkorta kommanden som finns i de obligatoriska bönerna. Ahsant. Någonting mer? Omar?
Sunna böner, om du ber dina rawatib böner, då du får ett sort i paradiset.
Naam, det faller också in under belöningen. Att ber man sina rawatib, så får man ett slott i jannah. Ahsant. Någonting mer? På tal om jannah så sa vi också att sunna böner är en orsak till att gå in i jannah. Och bland de haditherna vi nämnde med slottet, också hadithen hjälp dig själv att uppnå detta med att göra mycket sujud. Genom att komma in i jannah. Ja.
Den som ber fyra innan duhar och efter duhar, yani den som ber alla 14, Allah kommer att förbjuda den personen från jannah.
Ahsan, personen blir förbjuden från elden och får gå in i jannah. Och så nämnde vi också att sunna böner är som en förberedelse för de obligatoriska bönerna. Att komma till moskén eller hemma, man ber några sunnor före den obligatoriska, så blir man mer förberedd. Man stressar inte in i den obligatoriska bönen, utan man kommer in i ett lugnt tillstånd, harmoniskt tillstånd, där man kan göra mer fokus, lägga mer fokus på sin obligatoriska bön. Och vi nämnde också att den sunna bönen är som ett skydd till den obligatoriska bönen. Att den som är mån om att be sina sunna kommer att vara lika mån om att be, eller ännu mer mån om att be sina obligatoriska. Sen talade vi om rawatib-bönerna, de starkt rekommenderade som är relaterade till de obligatoriska bönerna. Kommer ni ihåg dem? Vilken sunna finns före fajr? Hur många raka?
Två.
Då har?
Fyra.
Då nämnde vi tre olika varianter. Kommer ni ihåg det? Fyra före, fyra efter. Fyra före, två efter. Två före, två efter. Vi sa att alla dessa punkter. Hur många sunnah finns det i Maghrib?
Två.
Två efter. Och Aisha? Två efter. Ahsant. Så det blir och då sa vi att rawatib kan då baserat på dessa hadither bli 10, 12 eller 14. Beroende på hur man då gör. Vid dhuhr. Ahsant. Nej. Vi går vidare till dagens första kapitel. Och då säger författaren uppmuntran av att be innan asrbön. Att be, den är sunna, innan asrbön. Och han nämner där hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa: Rahimallahu imra'an salla qabla al-asr arba'a. Må Allah rahma över den som ber fyra innan asr. Och denna hadithen av Sheikh Albani, att den är hasan. Naam. Och även Tirmidhi nämner att den är hasan. Naam. Han nämner våran älskade profet alaihi salatu wassalam, att eller han gör dua och säger: må Allah ha rahma över den personen som ber fyra raka innan asr. Taib. Och innan asr är då, yani då tiden för asr har gått in. Så att man då ber fyra raka. Och det har nämnts i vissa hadither, yani att man ber dem tillsammans med två tashahud. Yani som att det skulle vara som du utför Dohor och Asr bönen igen. Ja. Eller man kan välja att be 2-2, det funkar också. Eller man ber 4 med 2 tashahud. Så den som gör detta kommer inshallah ta'ala få Allahs rahma. Vissa lärare nämner att det här var en bön som profeten alaihissalam inte gjorde kontinuerligt. Och därför räknas det inte till rawatib. Enligt majoriteten av de lärare så är inte detta från rawatib-bönerna. För det var inte någonting han gjorde kontinuerligt. Utan man gjorde den ibland och lämnade den ibland. Och samma sak gäller då för oss också. Att det är en sunna att göra ibland. 4 före asr. Nästa kapitel. Uppmuntran om att be mellan Maghrib och Isha. Uppmuntran om att be mellan Maghrib och Isha. Och han nämner där hadith Anas radiyallahu anhu. Eller athar. Där Anas radiyallahu anhu. Kan man säga. Nämner här beträffande versen. Tatajafa junubuhum anil madaji. I surat al-Sajda. De troende är de som lämnar sina sängar, eller de låter sidan av kroppen lämna sin säng. Alltså de separeras från sin säng, är ni för att be nattbönen då. Och då säger Anas radiyallahu anhu att den här versen uppenbarades beträffande de som inväntar Isha-bönen. De som inväntar Isha-bönen. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Och det lades till i Abi Dawud att de brukade yatayaqqaduna, yani vara vakna, yani och här då be mellan Maghrib och Isha, yusalluna. De brukade vara vakna mellan Maghrib och Isha och be, yani sahaba. Och al-Hasan al-Basri brukade säga att det är qiyam al-layl. Och han nämner också från Hudhayfa radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wasalam, eller han kom till profeten alayhi salatu wasalam, och han bad med honom el-Maghrib fasalla ila al-Isha. Och han bad sen sunna fram till Isha. Och denna hadith finns i Nasa'i. Och sen finns det ett flertal svaga hadither som nämns här. Men yani, de är ju inte autentiska. Utan vad som här nämns är att profeten a.s. vid vissa tillfällen bad mellan Maghrib och Isha. Och här kan man säga att det är en, alltså utöver de två rakat som är efter Maghrib. Det här är någonting extra. Och då säger man att det här är en sunna mutlaqa. Alltså det blir en generell sunna. Den har ingen speciellt antal. Att du måste be den 6 rakat eller 8 rakat eller 10 och så vidare. Utan gärna så mycket du vill. Och det kan du göra ibland. Eller om du bara vill någon dag extra be 4 rakat eller 6 rakat eller 8. Eller du kanske vill be 20 rakat. Varsågod. Du kan göra det mellan Maghrib och Isha. Och det nämns också att många av salaf från sahaba och tabi'in brukade be den här sunnan mellan Maghrib och Isha. Så säger författaren uppmuntran om att be efter Isha-bönen. Och där nämner han, det nämns bara en hadith här. Och det är att profeten alaihi salatu wassalam brukade be Isha och sedan gå tillbaka hem och be 4 raka. Han brukade gå tillbaka hem efter Isha och be 4 raka. Vissa lärare säger också att det här är en generell sunna och inte rawatib. Det är inte de här två som man ber efter Isha, utan det här är någonting utöver det. Och allt efter Isha-bönen faller in under nattbönen också. Genom nattbönen som vi kommer att nämna är allt mellan Isha och Fajr. En generell bön som han brukade be yani när han kom hem, då bad han 4 raka alihi salatu wassalam efter Isha-bönen. Sen säger författaren, och jag vill också nämna här att man kanske säger vad då kapitel, du nämnde en jättekort hadith, att i originalet på boken nämns flera hadither, men de är svaga. Så Sheikh Albani rahimahullah tog bort de svaga haditherna, lade dem i en egen volym och sparade de autentiska i denna volym. Så därför ibland nämns det kanske inte så många hadither. Men alhamdulillah, i de autentiska haditherna finns det tillräckligt med bevis. Nästa kapitel, uppmuntran att be salat al-witr. Och han berättade från Ali radiyallahu anhu att profeten Ali, han sa, Ali radiyallahu anhu sa, el witr leysa bi hatm. Witr är inte obligatorisk som era resterande böner. Men det är en sunna, yani walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani profeten sunna alaihi salatu wasallam. Och profeten alaihi salatu wasallam sa att Allah är witr och tycker om witr. Fa'utiru ya ahli al-Qur'an, så gör witr folket av Koranen. Och den här hadith är sahih, li ghayrihi, berättad av Abi Dawud och Tirmidhi och andra. Här nämner Ali radiyallahu anhu att witr är sunna och den är inte obligatorisk som våra resterande böner, alltså våra fem dagliga böner. Och det här är kanske ett av de starkaste argumenten på att witr-bönen inte är wajib. Och det här är åsikten av majoriteten av de lärda. Och sen finns det vissa udda åsikter. Jag tror hos Hanafia att det skulle vara fard. Hon säger fard eller wajib. De skiljer på fard och wajib. Men de har en åsikt att det lutar åt att vara nästan obligatorisk. Allah alam. Och vissa säger att det är obligatoriskt om du är nattbönen och så vidare. Men Allah alam, det korrekta är att de obligatoriska bönerna i slutändan bara är fem. Det bara finns fem obligatoriska böner. Och bevisen på det är ju många. Är det någon som vet ett bevis på att bönerna är fem?
När profeten sa som fick han vara ett timme. Han sa om ni accepterar islam, om ni accepterar islam, då att man gjordes med fem dagliga böner.
Precis, när Mu'ad skickades till Yemen, han sa att påminna dem eller beordra dem. Lär dem att de ska be fem böner.
Isra.
Isra och Mi'raj, ahsant. Där slutade det med att profeten Ali s.a.s. till slut då fick fem böner. Och då säger Allah, de är fem och det kommer inte ändras hos mig. Det kommer inte ändras. Ja, ni beslutet är fattat. De kommer att vara fem fram till domedagen. Och också hadithen om beduinen som kom, eller mannen som kom. Och han frågade då, är det sant att Allah har förpliktigat fem böner? Och då säger profeten Ali s.a.s. ja, det är sant. Och då säger han, wallahi, jag kommer inte att be mer än dessa. Till slutet på hadithen. Och då så nämner profeten Ali s.a.s. att han är från folket av paradiset. Om han lever upp till detta. Ja, så att det finns då de här bevisen på att de obligatoriska bönerna är fem. Ja. Men en bön kan bli obligatorisk på grund av en orsak. Alltså grunden är det inte wajib. Men om du till exempel avlägger en nedr, du avlägger en ed, att ja Allah, om detta sker så kommer jag att be till dig en bön till exempel. Då har du förpliktigat dig själv att be denna bön. Då måste du göra det. Är ni med? Eller som att du går in i moskén. Då måste du be tahiyyatul masjid. För då har du gått in i moskén, då är det en orsak som har skett. Och så vidare. Men i grunden, de obligatoriska bönerna är fem. Så Ali radiyallahu anhu säger då här att bönerna är fem. Och att witr är sunna, den är inte obligatorisk. Och han säger att profeten alaihi salatu wasalam då sa att Allah är witr. Och det betyder att Allah är en. Witr betyder ju ojämn. Du har på arabiska shaf wal witr. Shaf är ett jämnt antal. Och witr är ett ojämnt antal. Så Allah är witr och älskar det som är witr. Men Allah är en och älskar det som är witr. Det som är ett ojämnt antal. Och sen så säger profeten alaihissalatu wassalam, så gör witr ya ahli al-Quran. Yani ni muslimer som kan Koranen utan till och ni som lägger mycket vikt på att läsa Koranen, gör witr. Yani lämna inte witr. Men det är en viktig bön. Och vi nämnde ju också tidigare i förra lektionen att witr, nattbönen, var ju en av de bönerna som profeten alihi salatu wassalam varken lämnade bofast eller resande. Att det var en bön som han slog vakt om och var väldigt mån om att be. Sen nämner författaren från Jabir radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som fruktar eller är rädd för att inte gå upp i slutet på natten, låt han då göra witr i början på natten. Och den som känner sig säker med att han kan gå upp sista delen av natten, låt honom då göra witr sista delen av natten. För att bönen sista delen av natten är bevittnad. Mashhudatun, mahduratun. Bevittnad och den närvaras av änglar. Wadhalika afdal, vilket är bättre. Och denna hadith finns i Muslim och Tirmidhi. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam lite hur eller när nattbönen kan bes. Jag tror det kommer nämnas sen. Precis. Att nattbönen är mellan Isha och Fajr. Vi har på det hela den tiden, vare sig det är vinter eller sommar. Det är tiden för nattbönen. Och därför ni vet, i Ramadan vi ber Taraweeh, vilket är nattbön. När ber vi den? Efter Isha. Ja. Så att den kan bes efter Isha och den kan bes innan Fajr. Men när Fajr går in, då är tiden slut. Men när är den bästa tiden? Du har möjligheten att be den när du vill. Men frågan är här, när är den bästa tiden? Och rent generellt så tyder ju hadithen på att den bästa tiden är den sista. För att den är bevittnad och den närvaras av änglarna. Okay? Och lägg också till där hadithen i Bukhari Muslim. Att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till den lägsta himlen, sista delen av natten. Och Allah frågar, finns det någon som ber till mig så att jag kan ge honom? Finns det någon som frågar mig så att han kan få? Och finns det någon som söker förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Så att, och det här är den sista tredjedelen av natten. Och hur räknar man då? Jo, man räknar från Maghreb till Fajr. Men hur lång är natten? Låt oss säga att den är 9 timmar. Då blir sista tredjedelen de 3 sista timmarna. Eller hur? No. Men det här är generellt då. Att sista delen av natten är bättre. Men om en person sover väldigt tungt och har väldigt svårt att gå upp innan Fajr eller mitt i natten, då är det bättre för den personen att be den första delen av natten. För det blir yani antingen att han ber första delen av natten eller han ber inte alls. Eller hur? Antingen ber han efter Isha och han pallar med det. Eller han sover jättetungt och missar witr varenda natt. Är ni med? Så därför är det bättre. Och därför finner man att vissa av sahaba bad witr innan de sov. Och vissa bad efter. Som Abu Huraira bad innan. Och Abu Bakr bad sista delen av natten till exempel. Men man kan ju också variera. Det är inte så att du måste välja en tid där du ska be. Att jag väljer efter Isha. Utan en kväll efter Isha, en kväll klockan 12, en kväll en timme innan Fajr, en kväll en kvart innan Fajr och så vidare. Du är fri att be när du vill. Det berättas också att profeten alaihi salatu wassalam, att jag skulle skriva vad samma hadith, namnta sista hadithen här i detta kapitel. Amr ibn al-As radiyallahu anhu sa att en man från sahaba nämnde att profeten alaihi salatu wassalam sa att Allah subhanahu wa ta'ala har zadakum salaten. Allah har givit er, eller utökat er med en extra bön. Så ber den mellan Isha och Fajr, subh. El-witr. Den heter witr, den heter witr. Och sheikhen nämner att denna hadith är autentisk. Den här hadithen använder Al-Ahnaf, Abu Hanifas medhab, på att witr är obligatorisk. För det nämns här att Allah har givit er en extra bön. Obligatorisk. Men inte en extra bön som är obligatorisk, att det blir en sjätte bön, utan en extra sunna bön. Det är så man måste förstå hadithen. Och här nämns också då tiden för witr, vilket är mellan Isha och Salat al-Fajr. Jag vill också nämna här avslutningsvis i detta kapitel att witr betyder då ojämnt. Och det är det man avslutar nattbönen med. Och de lärda nämner att minsta antalet witr är en raka. Och när det kommer till högsta antalet witr så finns det lite olika åsikter. Men vill man följa sunna så är det 11. Men från profeten alaihi salam har det inte rapporterats att han har bett mer än 11 raka. Som Aisha sa, vare sig i eller utanför Ramadan så har han aldrig bett mer än 11 raka. Men Majoriteten av de lärda säger att det är tillåtet att be mer än 11. För att profeten alaihissalam har inte förbjudit. Han har inte sagt att ni får bara be 11. Utan man får be mer om man vill. Men det bästa är alltid att hålla sig till sunna. Hålla sig till de här 11. Ja. Och sen hur nattbönen bes kanske vi kan gå in på. Jag tror det är nästa lektion. Vi kommer tala om nattbönen och dess belöning. Inshallah. Vi går vidare till nästa kapitel. Där säger författaren uppmuntran att sova i ett tillstånd, i ett rent tillstånd. Uppmuntran att sova i ett rent tillstånd och att avse att gå upp och be. Okej? Två punkter. Att sova med wudu och att sova med nian av att gå upp och be PMLA, nattbönen. Han nämner därför Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den personen men bata tahiran bata fi shi'arihi malakun. Personen som sover i ett rent tillstånd kommer att sova i sällskapet av en ängel. Den här ängel kommer att vara shi'ar, betyder här i hans underkläder eller hans närmaste kläder. Ängeln kommer att vara nära honom. Och varenda gång han vaknar upp under natten så kommer ängeln att säga Allahumma gfir li abdika fulan. Ja, o Allah, förlåt din tjänare, den här personen. Fa'innahu bata tahiran. Ja, ni förlåt honom, för han sov i ett rent tillstånd. Och denna hadith nämner shaykhen att det är Hassan i ghayrihi och den är berättad av Ibn Hibban. Här finner vi uppmuntran till att sova i ett tillstånd av wudu. Att göra en fullständig wudu innan man sover. Eller att man har kvar sin wudu från Ishabön. Det behöver inte vara att göra ny wudu. Eller man har gjort ghusl eller liknande. Men om man sover i ett tillstånd av tahara. Där du skulle kunna be. Men du har en sådan wudu. Att du då sover i ett rent tillstånd. Och då mashallah får du den här dygden av att en ängel kommer att vara nära dig. Och varenda gång du vaknar upp under natten kommer ängeln att göra dua för dig. Att Allah ska förlåta dig. Varför? För att du gick och sov med wudu. Mashallah. Det berättas också från Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om en muslim sover i ett rent tillstånd och sen fayata'ara, eller han blir sömnlös på natten och ber Allah om någonting gott från dunya eller akhira, så kommer Allah att ge honom det han ber om. Och denna hadith är autentisk. Mashallah. Om du sover i ett rent tillstånd med wudu och sen ligger sömnlös i sängen eller vaknar upp sömnlös och inte kan somna om och sen gör dua, och dua behöver inte vara att du börjar göra så här i sängen eller sätter dig upp, du ligger på kudden och gör dua. Okej? Allah kommer att ge dig det du ber om i detta liv och i nästa liv. Du ber om dunya, Allah kommer ge dig dunya. Du ber om akhira, Allah kommer ge dig akhira. Mashallah. Så här har vi ett tillfälle där dua är besvarad. Som vi kanske inte ens tänker på. Vem tänker på att göra dua när man ligger sömnlös i sängen? Ja, du vill bara sova. Vissa vad säger, vi räknar får. Nej. Jag dicker, jag tesbih, gör istighfar. Be Allah subhanahu wa ta'ala om någonting gott i detta liv och i nästa liv. Så kommer du inshallah och ta'ala att få det du ber om. Det nämns sen också från Aisha radiyallahu anha att profeten alaihi salatu wassalam sa att om en muslim brukar be på natten och sen försover sig eller sover över sin frivilliga bön, så kommer Allah att skriva för den här personen belöningen av bönen som han brukade be. Wa kana nawmuhu alaihi sadaqa. Och hans sömn blir för honom sadaqa, en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Genom du har som vana att vakna upp innan fajr och be witr till exempel. Men du försover det en natt. Så kommer du ändå få belöningen av att du har gått upp och bett. Varför? För du brukar göra det. Och två, du sov med avsikten av att göra det. Men en person som aldrig ber på natten, han får inte den här belöningen. Eller hur? Och det här liknar ju också hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa att den som blir sjuk eller är på resande fot får belöningen av det han brukar göra då han var frisk eller bofast. Ja, du har som vana att göra en god gärning och sen hindras från att göra den. Du kan inte göra den på grund av sjukdom eller resa eller liknande. Så får du ändå belöningen av att du skulle ha gjort den. Och till och med Sheikh bin Baz, jag nämner här att om kvinnan får sin period får hon belöningen av det hon brukade göra när hon inte hade sin period. För hon vill göra det och hon skulle ha gjort det om hon inte hade det. Det är generellt, bröder, systrar. Vikten av att avse att göra gott och vikten av att ha goda gärningar som man kontinuerligt gör. Och sen om du inte klarar av att göra dem eller hindras så får du ändå belöningen av att du har gjort dem. Det är lite vackert som handlar om. Och författaren nämner sen två liknande hadifer. Det nämns ju också här en av nyttorna som Ibn al-Qayyim nämner. Om man vill ha en sanddröm så är det bra att man sover i ett wudu-tillstånd. Om man vill ha en sanddröm så är det bra att man sover i ett tillstånd av wudu. Man borstar av sängen, man lägger sig på höger sida, man gör dyker tills man somnar och så vidare. Vissa klagar över mardrömmar. Mycket mardrömmar och mycket shaitan-grejer på natten. Och då kanske man ska överväga att faktiskt göra wudu innan man lägger sig. En fråga som dyker upp, och det kan ju hända att man gör wudu, lägger sig i sängen och tappar wudu. Ska man då gå upp och göra en ny wudu? Nej. Utan du har lagt dig med wudu och kallas. Du sen tappar din wudu, det spelar ingen roll igen. Vi går vidare till nästa kapitel. Och det är, författaren säger, uppmuntran till vissa ord eller meningar eller dua som man säger då man lägger sig på sängen. Och vad som nämns beträffande den som sover utan att nämnas Allah. Yani hur dåligt det är, klandervärt att lägga sig utan att nämna Allah subhanahu wa ta'ala. I det här kapitlet kommer författaren ta upp några av de adkar, några av de vicker åminnelser som är rekommenderade att göra när man lägger sig. Yani, inte från islam och bara lägga sig på kudden och bara somna sådär. Du får göra det, det är halal. Men det finns så många adkar, så många dhikr du kan göra. Vissa är längre och vissa är kortare. Men att man åtminstone försöker göra några av dessa. Som vi kommer nämna, den här enkla att säga subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. 100 gånger, det är enkelt. Det är inte speciellt svårt. Eller läsa ayat al-kursi och så vidare. Att man åtminstone försöker göra någonting innan man sover. Och det har ju många, många nyttor som ni inshallah kommer att höra. Han börjar med att nämna den vackra hadithen från Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa till honom att om du lägger dig så gör du wudu så som du gör inför bönen. Här har vi också ett bevis på sunnan av att sova i ett tillstånd av wudu. Om du lägger dig så gör du wudu så som du gör wudu för bönen. Och lägg dig sen på din högra sida. Lägg dig sedan på din högra sida. Och säg sen: Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk. Ja Allah, jag har underkastat min själ till dig. وَوَجَّحْتُ وَجْهِ إِلَيْكَ Och jag har vänt mitt ansikte till dig. Yani, i uppriktighet. وَفَوَّضْتُ أَمْرِ إِلَيْكَ Och jag har vänt mina angelägenheter till dig. Alltså tilliten till dig. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِ إِلَيْكَ Och jag har vänt ryggen. Alltså, jag söker stöd hos dig. رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ Med hopp och fruktan till dig. لَا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجَأْ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ Och det finns ingen tillflykt och ingen räddning från dig förutom hos dig. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Jag tror på den boken du har uppenbarat. Wa nabiyyaka alladhi arsalt. Och på den profeten du har sänt. Och sen så säger profeten alaihi salatu wassalam att om du skulle säga detta och sen dö under den natten, fa anta ala al-fitra, så kommer du dö på den naturliga normen, al-fitra, eller tawhid. Och låt dessa ord vara de sista orden du säger på natten. Och då säger bara, så jag repeterade denna dua för att kolla om jag hade lärt mig den korrekt. Och när jag kommer till slutet så sa jag, jag tror på den bok du har sänt och jag tror på det sändebud du har skickat. Yani profeten Ali sattas salam lärde honom att säga wa nabiyyaka alladhi arsalt. Jag tror på den profeten du har skickat, nabi. Och när bara repeterade duan så sa han, jag tror på den profeten på det sändebudet du har skickat, rasulika alladhi arsalt. Så hela duan repeterade han korrekt förutom det här ordet. Han bytte ut ordet nabi mot rasul. Och ord rasul är högre än nabi, eller hur? Rasul har en högre status än nabi. Men då så sa profeten alaihissalam, det var inte så jag lärde dig. Säg profet och säg inte rasul. Och det här använder Sheikh Albani och vissa andra ulema som ett bevis på att ett dua är tawqifi. Det vill säga att den får inte ändras. Du kan inte komma till profetens dua alaihissalam och ändra dem. Lägga till ord och ta bort ord och så vidare. Då har du inte gjort den dikr som har nämnts. Om du ändrar några ord i denna dua, då har du inte sagt denna dua när du sover. Och då kanske du inte får denna belöning. Och det lär oss vikten av att alltid försöka hålla oss till de profetiska dua. De är de bästa dua. Namn, du får göra frivillig dua, du får säga vad du vill i din dua så länge det går emot Koranen och Sunna. Men du kommer aldrig någonsin kunna hitta på en dua som är bättre än den som har nämnts i Koranen och Sunna. Det är helt omöjligt. Och när du begränsar dig till att säga de dua som finns i Koranen och Sunna, kommer du aldrig att säga fel. Du kommer aldrig be om någonting förbjudet. Vilket sker när folk börjar hitta på egna dua. Så säger de ibland saker som inte är korrekta. Lägger till saker i dua som inte är korrekta. Och därför är det viktigt att man alltid håller sig till de här dua. Jag ska nämna ett exempel. I Ramadan, imamen gör qunut. Det är jättevanligt att imamen säger Allahumma innaka afuun karim karim tuhibbul afa fa'afani. Har ni hört det? Ordet karim, har det nämnts i hadithen? Afuun karim, nej. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'afani. Ordet karim är ett tillägg. Det ska inte vara det. Ja muqallib al-qulubi wal-absar thabbit qalbi ala dinik. Ja muqallib al-qulub, naam. Al-absar, nej. Det har inte nämnts i duan. Ett annat vanligt tillägg. Vi ska göra duan. Tashahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ordet sayyid har inte nämnts i någon hadith. Inte för någon av sahaba. Det blir en innovation, en bid'a att säga det här ordet i bön. Är ni med? Du får inte säga det. Profeten alaihi salatu wassalam lärde sahaba tashahud. Vad de ska säga så som han lärde dem en sura från Koranen. Ordet sayyid finns inte med. Du får inte säga det. Punkt slut. Eller? Så att det är jätteviktigt att om det finns en specifik dua som ska sägas vid ett tillfälle så ska du hålla dig till den dua så som den har narrerats och inte lägga till. Tänk er den här sahabin. Profeten Ali gav inte honom en ursäkt. Han sa inte, men du har en bra avsikt. Det är sant, rasul är bättre än nabi. Det är lugnt, du kan säga nej. Det var inte så jag lärde dig, säg nabi. Säg inte rasul. Är ni med? Det lades till i Bukhari, samma hadith, att om du säger detta och sen dör under natten så kommer du att dö på fitra, och om du vaknar upp kommer du vakna upp på gott. Du kommer att vakna upp på gott. Mashallah. En fråga. Någon kanske säger så här, men det här är jättesvårt att komma ihåg. Den här duan, och hur ska jag lära mig denna duan? Är det tillåtet att när du ligger där på kudden att du läser denna duan från mobiltelefonen? Du öppnar appen, vi har ju Husnul Muslim-appen. Är det tillåtet att läsa denna duan från mobilen? Ja. Eller måste du kunna den utan till? Du får läsa den. Det här är inte salat, du måste kunna den utan till. Det här är frivilligt, och du får läsa dina duan. Det är helt okej. Okay. Och om man dagligen säger denna dua, alltså typ, ger det max en månad, du kommer kunna den utan till. Max en månad. Du säger denna dua 30 gånger, 30 nätter i rad, kallas, du kommer att kunna den utan till. Eller hur? Det är också någonting bra här. Alhamdulillah. Författaren nämner sen hadith Ibn Abi Layla, hadith Ali radiyallahu anhu, där han nämner att Fatima radiyallahu anha arbetade väldigt hårt. Fatima, profetens dotter, alihi salatu wassalam, wa radiyallahu anha. Hon jobbade väldigt hårt i kvarnen med att mala mjöl och liknande. Som liksom gav märken på händerna och hon bar väldigt mycket och jobbade väldigt, väldigt hårt. Så hon bad profeten alihi salatu wassalam om att få en tjänsteflicka. En person som skulle hjälpa henne i hemmet, avlasta henne i hennes arbete. Och då kommer profeten alaihi salatu wassalam till dem på kvällen. Han kommer hem till Fatima och Ali på kvällen för att då ge dem ett besked eller ge dem ett råd. Så när han kommer in till dem så vill de ställa sig upp. Och han säger, alla makanikuma, när ni var kvar på er plats. Och han satte sig mellan dem. Så säger han, ska jag inte lära er någonting som är bättre än det ni har bett om? Om ni lägger er, så säg Allahu Akbar 34 gånger. Säg Subhanallah 33 gånger. Och säg Alhamdulillahi 33 gånger. Det här är bättre än att få en tjänsteperson eller en arbetare som ska hjälpa er. Och den här hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen är mäktig. Den använder Ibn al-Qayyim och många andra ulema som ett bevis på att dhikr, och speciellt den här dhikr, ger människan styrka och kraft att kunna klara av tungt arbete. För att här ville Fatima avlastas. Hon ville ha någon som hjälper henne. Men istället fick han, eller fick hon och Ali de här orden. Som profeten alaihi salatu wassalam beskrev som bättre. Ja, de ersätter det ni ber om. Och inte bara ersätter, de är bättre. Och då används det här som ett konkret bevis på att dhikr ger människan styrka. Fysisk styrka och själslig styrka. Och många klagar över att de känner sig väldigt utmattade, väldigt trötta, väldigt orklösa och så vidare. Eller hur? Testa detta. Gör detta. Och det här var inte bara vackra ord och råd som de fick. Man frågade sen Ali radiyallahu anhu, brukade du eller lämnade du dessa råd, denna dhikr någon kväll? Han sa nej, aldrig. Han sa inte ens Leila till Sifin, natten ni skulle kriga mot Khawarij. Han sa inte ens den natten. Alltså varenda natt, resterande dagar i sitt liv, gjorde han denna dhikr innan han sov. Och det är också en tankeställare. Att idag vi tar in mycket information, vi lär oss mycket, vi kan mycket. Men vi kanske inte praktiserar allt vi kan. Eller hur? Det handlar inte bara om att lära sig mycket. Det handlar faktiskt om att sätta den kunskapen man har i verket. Har vi praktiserat den kunskapen vi har? Det är det viktiga. Hellre att du kan mindre och gör mer. Eller gör det du kan än att du kan mycket. Och sen kanske trotsar den kunskapen du har. Så ta emot de här råden. Praktisera dem, implementera dem. Så här finner vi vilken dhikr. Jo, att när du lägger dig på sängen så kan du då säga Allahu Akbar 34 gånger. Och blanda inte ihop det här med det man säger efter bön. Då säger man Allahu Akbar 33 gånger i den kända dhikr. Så Allahu Akbar 34 gånger, Subhanallah 33 och Alhamdulillah 33 gånger. Okej? Okay? Och det blir sammanlagt 100. Så att man säger La ilaha illallah wahdahu la sharika la finns inte med här. Utan istället för den säger man en extra Allahu Akbar. Taib. Så att man då säger de här innan man sover. Det berättas också från Farwa ibn Nawfal. Från hans far radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Nawfal: Läs kul ya ayyuhal kafirun. Och sov sen efter att du läst denna sura. För det är ett avståndstagande från kyrk. Bara att du mina kyrk. Och denna hadith med kyrkan att den är hasan. lirayrihi. Här finner vi en till enkel dikr. Och det är att du läser surat al-kafirun. Hur lång tid tar det att läsa den? En minut? Kortare? Nej, typ. Är det max en minut? Och den här suran, den är ju, som vi nämnde tidigare, en sura av tawhid. Då tawhid består av ett avståndstagande, eller bara att du minnar kyrk. Att man tar avstånd från kyrk och att man bekräftar ett tawhid. Man bekräftar Allahs ensam rätt att dyrkas. Och man tar avstånd från allt som dyrkas vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Allt som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Och det är just vad denna sura bekräftar. Sura till kafirun bekräftar just detta. Sen nämner författaren en väldigt vacker hadith från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Att profeten alayhi salatu wassalam sa att det finns två stycken egenskaper som om en muslim praktiserar kommer göra så att han går in i paradiset. De är enkla, dessa två egenskaper, men de som lever upp till dem är få. De är enkla att göra, men de som praktiserar dem är få. Och det är att man efter varje obligatorisk bön säger subhanallah 10 gånger. Alhamdulillahi 10 gånger och Allahu Akbar 10 gånger. Detta blir 150 på tungan och 1500 på vågskålen. Och att han säger 34 gånger Allahu Akbar då han lägger sig i sängen. Och sen Alhamdulillahi 33 gånger och sen Subhanallahi 33 gånger. Vilket blir 100 på tungan och 1000 på vågskålen. Och sen så sa mannen som berättade hadithen, jag såg hur profeten alaihi salatu wassalam räknade, alltså med fingrarna, dessa dikr. Alltså han illustrerade hur man ska räkna. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, hur kan de vara enkla, men trots att de är så enkla så finner vi att folk inte praktiserar dem. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam att shaitan kommer till er när ni ska sova. Och får personen att somna innan han säger denna dikr. Och han kommer till personen efter bönen. Och påminner honom om världsliga saker innan han säger dessa dikr. Men ni får honom att inte säga dem och göra någonting annat istället. Och denna hadith är autentisk. Och det lades till en riwaya på hadithen. Vem av er kan göra 2500 synder om dagen? Låt mig förklara denna vackra hadith. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam två goda gärningar som är enkla att praktisera. Enkla att praktisera, men de som gör dem är få. Okay? Den första är då att säga subhanallah 10 gånger efter bönen, eller alhamdulillah 10 gånger och Allah akbar 10 gånger. Och det här är ett alternativ till att säga 33 subhanallah och så vidare. Och vi har ju nämnt tidigare att det finns 5 olika sätt att göra dikr på eller tasbih på efter bönen. Okej? Okay? Det finns 5 olika autentiska sätt att göra tasbih på efter den obligatoriska bönen. Det här är den första och enklaste. Och det är att du gör 30 tasbih. 10 subhanallah, 10 alhamdulillah och 10 allahu akbar. Enkelt, eller hur? Den andra kända, hadith Bukhari, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah och 33 Allahu Akbar och komplettera med en La ilaha illallah wahda wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Det blir 100. Eller att du, det finns också autentiskt, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah och 34 Allahu Akbar. Som vi sömnar. Kan du också säga efter bön. Och sen finns det 25 subhanallah, 25 alhamdulillah, 25 Allahu Akbar och 25 La ilaha illallah. Kan du också säga. Och sen finns det också 11. 11 subhanallah, 11 alhamdulillah och 11 Allahu Akbar. Okay, alla dessa är inshallah ta'ala autentiska. Så han nämner profeten alaihi salatu wassalam då att du säger dessa. Och han sa de är 150 på tungan men de är 1500 i vågskålen. Vad menas med det? Har vi något snilla här?
Jag tror det är att du säger det 100 gånger.
Jag har inte nämnt 100 gånger. Jag sa 150 på tunga 1500 på vågskål.
Vi säger det 150 gånger, men det är 1000.
Hur säger du de 150 gånger? Du har rätt. 150 delat på, du har ju 30. Det är ju 5 igen. Ja. Om du säger dem efter varje bön på en dag så blir det 150. Och varje hasanat 10 dubblas. Minst. Så 150 tasbih blir 1500 på vågskålen.
Jag måste fråga den där.
Ja.
Är det här också bevis på att man, alltså, det är obligatoriskt att det är 5 gånger om dagen? Eller?
Alltså, det är uppenbart. Nej, så 30 gånger 5 blir 150 och allting 10 dubblas 1500 på vågskålen. Och sen nämnde profeten alaihi salatu wasalam samma dikir innan man sover. Den här som vi nämnde innan. 34 Allahu Akbar och 33 Subhanallah och 33 Alhamdulillah. Och att om du blir 100. Och så sa han, de är 1000 på vågskålen. Så, och det här är då varje dag. Så 1000 plus 1500 blir 2500. Och sen säger profeten alaihi salatu wasalam frågandes. Eller förundrades. Vilken människa, vem gör 2500 synder om dagen? Vad menar han med det? Nej, han pratar om dikir. Varför nämner han ett motsvarande antal i synder? Precis, för att de här renar dina synder. Innal hasanat yudhibna sayyat, de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Genom 2500 goda gärningar suddar bort 2500 synder. Vilken person syndar 2500 gånger om dagen? Är ni med? Så subhanallah, de här enkla gärningarna, vad sa han, leder till så otroligt stor belöning. Yadkhulul janna, du kommer att gå in i janna om du gör dessa gärningar. Dagligen. Eller tänker efter varje bön, gör denna dikir eller andra dikir, och innan du sover. Kommer inshallah, ta dig in i paradiset. Men det är få som gör dem. Och varför är det få som gör dem? I båda fallen är det shaitan eller la'in som kommer att förstöra. När du ska sova och du ska börja göra tasbih, du somnar. Eller idag, shaitan har en annan grej. Istället för att göra tasbih, du ligger med mobilen. Kolla på TikTok tills du inte ens, kanske ens kan somna. Eller hur? Så yani folk ligger och kollar på mobilen innan de sover, vilket inte ens är rekommenderat enligt forskare. Det ska vara mörkt innan man sover. Så där kommer shaitan och får dig att somna. Eller får dig att göra andra saker. Och inte göra dessa adkar innan du sover. Och dessa subhanallah kanske tar, vad kan vi säga, 3-4 minuter att göra. Yani maxen. 5 minuter max att göra dessa adkar. Subhanallah. Som vi sa, de ger dig styrka. Och de ger dig paradiset. Och två efter bön. Samma sak där. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Och shaitan kommer. Ja, du har någonting att göra. Du måste laga mat. Du måste gå dit. Du måste fixa det här. Och du går upp. Du sitter inte och gör tasbih. Men sitt kvar här. 10 subhanallah. 10 hamdulillah. 10 allahu akbar. Vad tar det? Ta en minut. Eller hur? Kan du inte säga dem sittandes. Du är på jobbet. Du har kort rast. Säg dem gåendes. Det räknas också. Du får göra dikir gåendes, ståendes och så vidare. Men lämna dem inte. Försök vara från dem som är noggrann med att bevara sina adkar efter bön. Och en tillfälle också här. Vi nämnde att det finns 5 autentiska sätt att göra dikir på efter bönen. Det är variation, ett urval. Du behöver inte välja en av dem. Du kan göra en dag, den andra nästa dag, och du kan variera, skifta. Och som de lärde nämner också, att det kan ju vara att du säger 33 varje dag, men sen någon dag är du stressad, då säger du 10 istället. Yani alhamdulillah, du har variation i din dyrkan. Och alla dessa är då korrekta och autentiska. Ska vi ta några till?
Ja.
Okay. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, den som säger då han lägger sig, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Kommer att bli förlåten för sina synder. Dhunubuhu wa in kanat mithlu zabad al-bahr. Även om hans synder skulle vara lika många som skummet på havet. Allahu akbar. Denna dhikr, mashallah, om du säger den innan du sover, så blir du förlåten för dina synder. Och jag vill också här betona att det räcker med att du säger en av dessa dhikr. Det kan ju vara jobbigt, vi är inte ens färdiga, så det finns typ 5-6 till. Att säga allihopa, det kanske tar en kvart eller till. Men du kan säga vissa av dem. Som en av våra ulema sa, det är som ett fat med frukt. Du behöver inte äta alla, du kan äta, välja de frukter du vill äta. Är ni med? Så du kan välja att säga en eller två av dessa dhikr. Är ni med? Det berättas också från Abi Abdurrahman al-Hubli, som sa att vi gick ut tillsammans med Akhraja ilayna Abdullah ibn Amr Qirtasan. Abdullah ibn Amr tog ut en skrift till oss. Och så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade lära oss att säga: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wal-shahada, anta rabbu kulli shay'in وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. Och så sa Abu Abdurrahman att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade lära Abdullah bin Amr att säga dessa ord då han lägger sig för att sova. Och den här duan, det finns en liknande, är också sunna att säga morgon och kväll. För er som, mashallah, praktiserar att säga Adkar, Sabah och Masa, så känner ni igen denna dua. Allahumma fatir as-samawati wal-ard. Eller hur? Den skiljer sig några ord. Men det är också en dua som är rekommenderad att säga morgon och kväll. En annan kort dua som författaren nämner berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som då han lägger sig i sängen säger: Alhamdulillahi alladhi kafani. Alhamdulillahi, till han som tagit hand om mig, eller gett mig tillräckligt. Wa awani, skyddat mig, eller gett mig en boplats. Walhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani. Walhamdulillahi, till han som matat mig och givit mig dryck. Walhamdulillahi alladhi manna alayya fa afdala. Wa han, alhamdulillahi, till han som givit mig så många gåvor, yani i överflödet. Den personen som säger detta har tackat Allah subhanahu wa ta'ala bi jami' mahamid al-khalq kullihim. En har tackat Allah subhanahu wa ta'ala en tacksamhet som skulle täcka hela mänskligheten eller all skapelse. Mashallah, väldigt vacker vikir som man också då kan säga när man sover. Jag tycker också att den är väldigt vacker för att den påminner människan om de gåvor hon fått under dagen. Det var inte så att du fick dem igår men inte idag. Nej, de här gåvorna får du varje dag. Största gåvan Allah gjorde dig till muslim. Gåvan av att du har tak över huvudet. Gåvan över att du har haft mat på bordet. Gåvan över att du har haft dryck. Och så vidare. Tack Allah subhanahu wa ta'ala. Varje kväll innan du sover. Så kommer du inshallah ta'ala vara från dem. Tacksamma. Sen så nämner författaren hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, och vi kan ju förkorta den, ni känner till den, då han skulle ta hand om zakat al-fitr i form av mat, och en shaitan kom och stal mat 3 nätter i rad i skepnaden av en människa, och han säger: snälla låt mig gå, jag är en fattig man, jag har många barn att ta hand om och så vidare, jag kommer inte komma tillbaka. Och han kom tillbaka varenda kväll. Och sista kvällen så säger Abu Huraira: wallah, jag ska ta det till profeten alaihi salatu wassalam. Eller jag ska ta det till profeten alaihi salatu wassalam. Och då så säger den här mannen: låt mig lära dig några ord med vilket Allah kommer att gynna dig. Varenda gång eller varenda dag då du lägger dig för att sova på sängen och du läser Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka en ängel som vakar över dig hela natten. Och shaitan kommer inte att närma sig dig. till småbönen. Så jag lät honom gå. Och morgonen därpå så gick han till profeten alaihi salatu wassalam. Och då så säger profeten som fått uppenbarelse: Jenny, vad hände med din fånge som du tog till fången? Och han nämnde då Abu Huraira att han, jag lät honom gå och han lärde mig de här orden. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam de här bekräftande och kända orden, att han talade sanning trots att han är en lugnare. Han har talat sanning trots att han är en lugnare. Vet du vem som kommer till dig dessa tre nätter? Det var shaitan. Och hadithen finns i Bukhari och andra. Så här lär vi oss att det också är sunna att när man lägger sig för att sova, läsa ayat al-kursi. Surat al-Baqara 255. Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum. Till slutet på versen. Och då kommer du inshallah ta'ala få en ängel som vakar över dig fram till morgonen. En shaitan kommer inte att närma sig dig. Och det här var någonting som profeten a.s. bekräftade och sa att det är sant. Det är en fråga som kanske vissa ställer här. Hur kunde shaitan vara så dum att han berättade det här för Abu Huraira? Ja? Hur kunde han vara så dum att han berättade detta för Abu Huraira? Ja?
Han kanske ska vara den klokaste shaitanen.
Precis. Hadithen säger inte att det var Iblis. Det var inte Iblis. Det var inte en shaitan. Det finns många shaitan. Är ni med? Och han var kanske inte den smartaste. Så han avslöjade det här en hemlighet. För att han var rädd. För att Abu Huraira skulle ta honom till profeten. Och sen skulle han då straffa honom. Precis. Och det finns också två till liknande hadither. Där även en annan sahabi. Jag kommer inte ihåg vem det var nu. Ka'b tror jag det var. Där, även där en shaitan sa till honom samma sak. Att det starkaste skyddet ni har mot oss, alltså jinner, onda jinner, det är ayat al-kursi. Och därför är det viktigt att man läser ayat al-kursi. Innan man sover, efter bönen och så vidare. Den är mashallah väldigt, väldigt stark. Ja. Sista hadithen. Berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som lägger sig utan att minnas Allah kommer att ångra det på domedagen. Och den som sätter sig i en sammankomst utan att minnas Allah kommer att ångra det på domedagen. Ja. Och sheikhen nämner att denna hadith är hasan sahih. Så när du lägger dig i sängen och inte minns Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer det vara en förlust på domedagen. Någonting som du kommer att ångra. Och samma sak om du sitter i en sammankomst utan att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, är det också någonting du kommer att ångra på domedagen. Och därför är det viktigt att man försöker förgylla sina sammankomster med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Även om man kanske samlas för att prata om arbete eller skola med sina vänner och så vidare som är muslimer. Men försök alltid minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Säg må Allah underlätta våra prov. Må Allah azza wa jalla ge oss baraka i vår tijara, vår handel. Eller nämn Allah subhanahu wa ta'ala. Låt Allah ha en del, en andel av era sammankomster. Vissa samlas och sitter och snackar goja i flera timmar. Snackar om dunja och dunja och dunja. Och faller ofta kanske in i haram också. Och kanske sitter och timmar utan att nämna Allah subhanahu wa ta'ala. Eller som vissa ungdomar idag, de sitter och pratar kaosgrejer och säger walla, walla, walla. Det där är inte att nämna Allah subhanahu wa ta'ala. Det är ett missbruk av Allahs namn. Det kanske man till och med får synd för. Man säger walla och sitter och ljuger. Eller walla och sen skryter över synder man har gjort. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att nämna Allah på ett korrekt sätt. Yani, låt inte gå en sammankomst utan att ni nämner Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vet inte om ni följer den här serien vi har nu. Belöningen i att minnas Allah. Har ni sett den? Ibn Qayyim. Vi går igenom. Vi har lagt upp den på YouTube och på Facebook och så vidare. Där Ibn Qayyim nämner ungefär 70 nyttor med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en serie som ni inte får missa. 70 nyttor i att göra dhikr. Och han talar just om det här att vikten av att alltid nämna Allah i sina sammankomster. För att den som gör det är den personen som i slutändan verkligen är välsignad. Han är mubarak. Och ja'alani mubarakan inama kunt. Vem är det som är välsignad vart han är? Det är den som minns Allah i alla sina sammankomster. Påminner folk om Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den personen man ska vara. Inshallah ta'ala. Och här avslutar vi då för idag. Och kommer inshallah då nästa vecka bi idhnillahi ta'ala tala om belöningen av att be qiyam al-layl. En av de absolut bästa böner som finns. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Babu.
Jag tänkte bara fråga dig som sommaren det var bara korta.
2 timmar ungefär.
Exakt. Ibland man hinner inte sova om man vill göra det där vikr när subhanallah
det var en bra fråga. Om man är vaken till fajr som på sommaren när gör man då den vikr? Allah. Alltså vad jag vet är att mycket av dessa adkar handlar om att sova på natten, inte att sova på dagen. Alltså skulle jag qailula, skulle jag inte säga de här dikir. Men jag vet inte, det är en fråga som är värd att kolla upp faktiskt. Men samtidigt, din sömn blir ju efter fajr. Allah, jag vet faktiskt inte. Hallå.
Vi nämnde att personen som vet kan man lägga typ ständigt, men sen en natt han sover in det och så vidare, då får han belöningar av det. Ja, det är samma sak för fajr, om man sover in.
Personen som försover sig för nattbönen får belöningen av att han har bett den fast han inte har gjort det. Men fajr är inte samma sak, för där måste du be när du vaknar. Förstår du? Om du menar att han får belöningen av att han gått upp och bett den på tid, ja. Men det är inte så att han försover sig för fajr, vaknar upp och inte ber fajr. Och sen ser vi att jag har ändå belöningen för fajr. Nej. Utan där nämner jag hadithen att du måste ta igen den. Förstår du? Så att det är inte riktigt samma sak. Suleiman.
Tack. Jag tänkte på samma fråga liknande den där hadithen. Du nämnde, om jag minns rätt, att om han missar och sover så är resten av hans sömn sadaka, något sånt.
Ja.
Vad betyder det? Vad ska man tolka det?
Att Allah den natten, ja, ni lät dig sova. Du får en sömn och du får ändå belöningen av att du hade stått upp och kämpat och lämnat din sömn för att be till Allah subhanahu wa ta'ala. Du får ändå den belöningen. Idris.
Att ta kort med mobilen, är det halal?
Är det halal att ta fotografier? En djup fråga. Där de har olika åsikter. Vi talar inte här om förbjudna former av fotografier. Kanske vi ställer någon fråga. Utan vi talar om alltså tillåtna fotografier. Det finns olika åsikter och jag lutar åt att det är tillåtet, men det betyder inte att man ska gå och lägga upp massa selfies på sig själv överallt och så vidare, ta massa foton i onödan och dit och dit. En foton kan missbrukas, kan användas av fel personer, onda ögat är sant också. Man ska vara försiktig, men alla kulihal, alla halm. Som sagt, det finns olika åsikter om fotografier faller in under avbildning eller inte. Alla halm.
Om det är 2 minuter kvar till fajr eller till shuruq, vad ska man göra?
Fajr?
Ja. Fajr går ut om 2 minuter.
Om du vaknar 2 minuter innan fajr, då ska du be fajr. Du ska inte be sunnah.
Nej, exakt. Du ber inte sunnah bönen.
Nej, du ber fajr efter shuruq.
Ja. Men du kanske inte ens hinner på 2 minuter än att ta wudu och allting.
Ja, det är en annan fråga. Om du vaknar upp, då hinner du inte göra wudu och be. Ja. Det gör du inte. Men om du hinner, alltså du har wudu, det är 2 minuter kvar, du hinner ju be en raka. Och det finns en hadith som säger att den som hinner med en raka innan tiden går ut har hunnit med bönen. Förstår du? Så om du ber, låt oss säga 20:00 klockan 6, du ber en raka 5:58 och du ber andra rakan 6:01, då har du hunnit med fajr. Förstår du? Men därför ska man kanske inte heller dra ut på första rakan så att du missar att tiden går in. Försök hinna med en hel raka innan solen går upp.
men om du har tagit wudu och klockan är 6.
Ja, du ber. Alltså du ber. Tiden för fajr är när du vaknar.
Ja.
Förstår du? Men där, du, som du säger, att du hinner ju med. Jag har en fråga här. Hur många gånger ska man säga la hawla wa la quwwata illa billah? Vad säger ni?
100.
Hur många gånger du vill? Jag känner inte till något, något speciellt antal. Jag tror jag har en fråga. Jag känner inte till något speciellt antal. Utan det har nämnts i en hadith att profeten alaihissalam gav sahaba rådet att säga mycket la hawla wa la quwwata illa billah för att det är en skatt från paradiset. En skatt från paradiset, så du kan säga den hur många gånger du vill. En person drömmer om saker som dagen efter eller en vecka efter sker. Är han välsignad? Det finns inga som helst argument som tyder på det. En person drömmer sanndrömmar som sen blir verkliga. Tyder inte alls på att personen skulle vara religiös eller bra eller gudsfruktig. De lärde har sagt att till och med en kafir kan få sanndrömmar. Till och med kafir kan få sanndrömmar. Vad är beviset på det? Från Koranen? Ja. Fir'aun, ja, det nämns i en hadith det här med drömmen. Men Josef, berättas om Josef. Kungen. Kungen var inte muslim. Han fick en sanndröm om de här 7 åren av hungersnöd. Ni med? Och även en icke-muslim kan få en sanndröm. Det betyder inte att personen är välsignad. Och därför är det också viktigt när det kommer till drömmar att man är gudsfruktig. Man lever inte efter sina drömmar. Så vissa överdriver. Utan som vissa sa, frukta Allah på dagen så spelar det ingen roll vad du ser på natten. Ja, vissa personer överdriver. Jag kommer ihåg någon drömde en dröm. Så bara, jag måste flytta hemifrån. Det kommer komma tjuvar in i huset. Vi måste byta lägenhet nu. Idag. Och kanske till och med skiljer sig från sin partner på grund av en dröm. Det är inte det som sanndrömmar betyder. Att man ska fatta sådana drastiska beslut. Det kan vara från shaitan till det. Utan sanndrömmar kan vara indikationer. Kan vara en förberedelse på någonting. En varning för någonting och så vidare. Men om det börjar bli så här drastiska saker, då ska man ta det med en nypa salt. Och att man inte heller tror för mycket om sig själv. Vissa hade sagt, jag såg profeten i drömmen alaihi wasallam. Jag har sett honom 3 gånger. Som du ser personen, ber inte. Tack, vad har det hjälpt dig? Du är inte bättre än någon som inte har sett honom. Förstår ni? En person kan vara från Allahs awliya, han får inga sanddrömmar. En person kan vara största syndaren, han får sanddrömmar. Det är inte en miqyas, det är inte en barometer när det kommer till att avgöra vem som är bra, vem som är dålig.
Ja.
Assalamu
alaikum.
Jag har en fråga.
Ja. Ja.
Det gör vi i Sverige när det är typ 3 timmar.
Systern frågar om hadithen som kallas för salat al-shuru eller salat al-ishraq. Bönen som man ber efter att ha suttit efter fajr-bönen till soluppgången och man ber 2 raka. Hur gör man i Sverige när det är 3 timmar mellan fajr och shuru? Voilà, man får praktisera hadithen. Vad ska jag säga? Hadithen säger du sitter från fajr. Och man ber ju inte heller fajr i moskén. För hadithen nämner också moskén. Man ber ju inte fajr minuten då bönen går in. Så att man kanske ber fajr en halvtimme, en timme senare. Sen tar bönen lite tid. Och sen efter bönen kanske det är max 2 timmar kvar. Men då får man brösta helt enkelt. Och ju mer man sitter, ju mer belöning får man i kärlek.
Är det fel att säga att den här personen är mobil? När han kommer, det blir
varaka
i huset.
Nej, det är fel att säga så. Man kan säga, inshallah.
Alltså, om man tror att Allah ger han baraka.
Jo, men det vet vi inte. Vi vet inte om Allah ger en person baraka eller om personen är välsignad. Förstår du? Man kan hoppas, man kan säga, inshallah, vi märker att den här personen är mycket baraka än den här personen. Vi tror det om honom, förstår du? Men man kan inte ha det som kallas för jizm, att man, vad kan man säga? Jizm. Va?
Intyga.
Intyga, alltså bekräfta. Han är mubarak. Som sufister gör. De säger den här sheikhen, han är mubarak. Han är, förstår du? Till och med, a'udhu billah, killen går in i ett badkar och badar. När han går upp, då tar hans vatten och dricker, smörjer sig och säger, det är välsignat, förstår du? Då till och med de sålde vatten som någon tjej hade spottat i. Det är Mubarak. Nej, det är bidda. De går och stryker på personen. Så han är Mubarak, han är Ahlul Bayt. Han är, jag vet inte vad. Ler han pengar, han är Mubarak. Om en person beter sig så, då är han absolut inte Mubarak. Då är han är mal'un, han är mubtada. Men en person som liksom alltid dricker, alltid han är på sunna, han påminner och gott, han gör alltid gott, han sprider alltid gott. Inshallah, vi hoppas att han är välsignad, förstår du? Och därför, det finns någon hadith om just det här. De sa till, jag tror att, jag kommer inte ihåg ett sammanhang, men typ, i alla fall profeten Ali, som rättade personen, han sa att al-baraka min Allah. Så baraka inte från mig eller det, utan baraka är från Allah. Så är det bara. Så man ska inte som muslim ha ta'alluq, alltså vad kan man säga, kränga fast sig vid personer, personligheter. Utan vi vänder oss till Allah, så att vi baraka från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen finns det de som vi vet är välsignade. Och det är profeten. Profeten alaihi wasallam, han är välsignad. Som person och det han säger och det han gör. Och även de fysiska aspekterna. Hans hår och så vidare. Det är välsignat. Alltså, allt från honom är välsignat. Och därför var det tillåtet under hans liv att söka baraka från honom. Men vi finner inte detta fortgå efter att han har dött, att sahaba sökte baraka från varandra, att de gick till Abu Bakr och sa vi vill ta baraka från det. Det där fanns inte. Så man ska vara försiktig med sånt, utan man stänger den dörren. Liksom. Jalla, det var många frågor. Vi avrundar för idag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du är immun.